Hör du på, nu är ju den här Sundsvallsbron faktiskt färdig och invigd. Hur mycket har du betalat i broavgift hittills?
Jag vet inte faktiskt. Det dimper ner såna här små räkningar på 9 kronor eller vad det nu är. Det har väl blivit ett antal. Det har väl blivit ett antal helt enkelt.
Är den bra då? Är det värt det?
Ja, det är det ju absolut. 9 spänn för att åka förbi Sundsvall. Det är ju som hittat. Det är ju taget direkt.
Det är så.
Ja.
Jag kan berätta att jag har inte betalat broavgift en enda gång.
Nej, men det förstår jag. Jag menar, du åker väl antingen liksom ut ur stan norr eller söder? Jag menar,
ja, nej, jag har ingen anledning. Och nej. Jag provåkte innan avgiften infördes.
Ja, ja.
Mm. Men sen har jag faktiskt aldrig haft anledning.
Mm. Nej, men för mig har det liksom förkortat resvägen norrut.
Men hur mycket? Alltså, vad tjänar man i tid?
Typ om man ska förbi, om jag ska åka från Hälsingland och upp till Umeå och ska förbi Sundsvall, så sparar jag kanske 25 minuter.
Det är så pass?
Ja, inte bara på bron utan på den här nya motorvägsträckningen. Liksom. Så det, jag menar, det är suveränt. Jag tycker verkligen det är toppen. Det är väl bra för Sundsvallsborna också att slippa trafiken. Liksom. Men för oss som vill norrut och inte liksom fastna i det här undantaget som Sundsvall är. Så ja, förlåt att jag... Ja,
ja, alltså jag kan ju förstå det. Och så är det ju i de flesta städer redan. Mm. Alltså man åker ju förbi dem. Det är ju sällan man ser städer som man passerar när man kör på E4-an. Så det är väl inget särskilt som man behöver bärsa Sundsvall för.
Nej, precis.
Men sen, ja, det kanske är lite mindre trafik, men i rusningstid märker man ju ingen skillnad, för det är fortfarande Sundsvallsbor som inte använder bron.
Mm.
Däremot så finns ju också den här risken att folk faktiskt inte stannar till, och jag vet inte hur stor effekt.
Det har nog en viss effekt, men... samtidigt de som ändå var på resa och skulle någonstans och hade ett annat mål, de stannade kanske inte i alla fall och gick på Lindex liksom. Så att jag menar, jag tror att den risken är nog överdriven. Men jag kan väl tänka mig kanske att det finns någon hamburgerkedja som har förlorat kunder på det definitivt. Men jag vet inte, det här är ju också som en del av liksom utvecklingen av hela resekonceptet. Att man på något sätt åker som i en tunnel liksom mellan punkt A och punkt B. Och ser ingenting längs
inte vägen.
Vägen
som är målet.
Nej, men verkligen inte.
Norrlandspodden fortsätter strax.
Icehotell, det är David.
Ja, hej. Är det David Lind, Icehotell?
Stämmer.
Ja, men perfekt. Du, har ishotellet smält redan nu?
Det har inte smält än, utan ruinerna står kvar och det är fortfarande kul att se.
Men du, vad gör man egentligen i Jukkasjärvi på sommaren då?
Det finns ju hur mycket som helst att göra. Vi har en restaurang med kolgrillsugn. Sen har vi ju våra aktiviteter och där är det allt mellan forsränning, höga banan, fisketurer och så vidare.
Jag tänker det här, när hotellet smälter, det måste ju bli en hemskans massa vatten. Och då blir det väl forsränning av det då, men är det farligt?
Nej, det är absolut inte. Jag har ju kört ända sedan 70-talet här. Det fina med Torneälven är att den erbjuder något för alla, så att den går att anpassa till både liksom naturupplevelsepersonen och den som vill ha action.
Men du, då tar jag cyklopet med mig och kommer upp.
Härligt. Du är hjärtligt välkommen.
Ja, hej hej.
Hej.
Alla våra rum har inte smält bort. Vill du veta mer om sommarboende på Icehotell Jukkasjärvi? Gå in på icehotell.se.
Norrlandspodden är tillbaka.
Mm, det är ju stort. Är det inte stort?
Ja, det är på tiden.
Ja, men verkligen.
Och det verkar som om våra lyssnare också tycker det.
Ja, och det har liksom inte avtagit heller. Jag menar, först var det som att, ja men när kommer det nya avsnitt? Och man ser på liksom Twitter och Facebook och att det verkligen har funnits. Och så tänker man att det kommer lägga sig. Folk kommer ju glömma bort att den har funnits.
Fast det blir nästan snarare mer.
Mer och mer. För varje dag. Men häromdagen åkte jag tåg och det kom fram 2 personer på tåget. Men när kommer det nya avsnitt av Norrlandspodden? Och då har det inte kommit några avsnitt på ett halvår. Så det tycker jag är Man blir verkligen glad över det. Bra, fantastiskt.
Bra betyg.
Ja, det måste man nog säga. Vi kanske är trevliga ändå, du och jag.
I alla fall om man slipper träffa oss kanske. Ja, nej, men det är ju kul. Och nu är vi tillbaka.
Mm.
Det här är första avsnittet av 4 för den här då, vår försommarsäsongen som vi gör nu.
Kommer dunka ut de här nu innan semestrarna.
Och det har hänt en del sen sist och du har gjort en del sen sist. Och jag är lite nyfiken för att du har varit i Chicago på en konferens för kulturgeografer. Kan du berätta lite mer om den?
Ja, men det var en sån där grej. Jag har ett stipendium för fortbildning och som jag får använda lite som jag vill. Och så har jag kompisar som är just kulturgeografer. Och det är, alltså, kulturgeografer generellt är verkligen mina favoritakademiker. De och idéhistorikerna kan man säga. Det är de här som liksom skapar en överbyggnad på tillvaron och på saker. Och det tycker jag är roligt. Det är en rolig akademisk disciplin.
Men vad har det med Norrland att göra?
Jo, men det har allt med Norrland att göra skulle jag säga. Därför att den här konferensen som jag åkte på, den är ordnas av AAG, Association of American Geographers heter de. Och det är en årlig jättestor konferens. Jag tror att det är 50 sessions om dagen. Varje session innehåller 4 föreläsningar. Och det är sessions från 8 på morgonen till 8 på kvällen. I princip så att över 1000 föreläsningar om dagen. Helt hysteriskt i 5 dagar på gigantisk konferenscenter. Och
när du hade så många att välja på så valde du att gå på marxisternas.
Alltså, jag måste säga det att jag älskar amerikanska marxister för att det är ju så himla roligt. Alltså, att vara marxist i Europa är av förklarliga skäl i vissa fall belastat. Därför att det finns, man kan ändå säga att det finns ändå en slags koppling till vissa samhällssystem som lutade sig mot marxismen och som kanske inte lyckades så himla bra. Men i USA så är ju det en helt och hållet liksom teoretisk grej. Så att amerikanska marxister är ganska roliga på det sättet. Och det finns marxistiska geografer. Och som applicerar ju liksom marxistisk materialistisk teori på det, jag menar, det som kulturgeografer tittar på, det är ju arbete, mobilitet, migration, känsla för plats, varför bor människor där de bor, hur anknyter de till och liksom människors flyttmönster, stadsbyggnad, jättemycket, oerhört mycket forskning på gentrifiering till exempel. Och allt sånt där är ju superintressant. Jag menar, Sverige är ett ganska litet land och även om det finns duktiga kulturgeografer i Sverige också såklart, så är det ju liksom på en sån där konferens man kan få höra toppforskare prata om både urban och rural gentrifiering som är jätteintressant därför att det handlar egentligen om, ja, det handlar ju om ödesfrågan för Norrland någonstans. Vad är det som gör att människor känner sig hemma i Norrland? Vad är det som gör att människor flyttar? Vad är det som eldar på urbaniseringen? Vilka kvaliteter ska svensk landsbygd ha för att kunna gentrifieras och överleva i framtiden och inte bara bli någon slags produktionsland?
Men liksom, fick du några så här konkreta idéer eller aha-upplevelser eller så här,
Ja, ganska många.
Kan du ge något exempel? Sådär.
Ja, alltså till exempel var jag på en föreläsning med en forskare som hade gjort en ganska stor kvantitativ studie på platsanknytning hos bofasta i Kansas och Nebraska. Alltså de verkligt rurala, glest bebyggda delarna av Great Plains i mitten av USA. Och då hade han tittat på de som bor där, varför de bor där, varför de bor kvar och i vilken mån de trivs och varför de i så fall trivs. Och det som han hade kommit fram till var att bland de som sa att de trivdes och kände en känsla för platsen, kände sig rotade i platsen, så hade deras familjer bott där i genomsnitt 97 år. Vilket ju är eoner av tid i amerikansk perspektiv. Det innebär i princip att deras familjer har varit där så länge delstaterna har varit koloniserade i princip.
Så länge som de har varit på kontinenten.
Ja, exakt så. Och jag tror att den forskningen är direkt överförbar till delar av Norrlands inland. Att det nästan är så att på vissa platser så är det en förutsättning att man har varit där från början.
Att man har djupa rötter.
Att man kommer från en släkt där ens morfars farfar kom dit och slog ner bopålarna och sa att här ska jag och mina barn och mina ättlingar för alltid bo och här ska vi liksom vinna. Det finns också en koppling till ägande, till exempel att man äger en del mark, att man är platsanknuten på det sättet. Och det där tycker jag, att se det på det sättet som han presenterade det och se det så tydligt att det är det som krävs. Och sen hade han ju också då gjort attitydundersökningar bland sådana som var inflyttade och som hade kommit dit senare. Och det var inte möjligt för dem att känna samma typ av platsanknytning. Om man då ställer det till de här frågorna om rural gentrifiering till exempel, så där det kommer in människor utifrån och letar efter helt andra kvaliteter i en plats eller ett landskap, då får man en väldigt intressant konflikt. För det är helt olika. Då finns det helt olika idéer om varför man bor någonstans.
Ja, för det tänkte jag på. Det här med platsanknytning. Mm. Det känns som om det inte är så himla viktigt för dagens människor. Med tanke på den här exploderande urbaniseringen, alltså som går med rasande fart och särskilt i Sverige.
Mm.
Och det är ju ett tecken på att det är inte så viktigt att vi har den här anknytningen från början. Eller kan det vara så att man kan känna, nu bara tänker jag väldigt högt här, att är man svensk och har sett skildringar av svenska storstäder, att man på något sätt via det man har matats med ändå känner någon slags anknytning.
Jag tror inte att det är det. För det har inte med platsanknytning. Jag tror att det har mycket mer med identitet att göra. Och att man, det är väldigt lätt oavsett var man kommer ifrån nästan, att uppgå i någon slags nästan internationell utan global så där, gemenskap av modern, urban, medelklass. Det är en väldigt tillgänglig identitet för de allra flesta. Däremot att bo på landet, och då menar jag då inte delar som lämpar sig för gentrifiering, det vill säga Gotland och Österlen kanske och delar av fjällvärlden, utan det riktiga liksom glesbebyggda landet, det kräver så enormt mycket mer av dig. Det finns ingen tillgänglig identitet eller diskurs, utan du måste,
då krävs den här platsanknytningen.
Då krävs platsanknytningen. Då måste du veta vad du vill. Alltså då ska du antingen vara djupt rotad där, eller också så ska du verkligen älska jaktfiske och fyrhjulingar jättemycket, eller tystnad, eller sitta och tälja bomber i en enskild stuga. Alltså,
men ja, när du beskriver det så kan man ju sammanfatta det med att det är ett kört för de här orterna ute i landet som tappar befolkning.
Jo, men
det är ingen som kommer att flytta dit heller.
Nej, och det är ju kontentan av den här diskussionen på något sätt, att det liksom är, kan platsen inte leva upp till det som då den här urbana medelklassen vill ha, och då som någon typ av kontrast till staden eller ett komplement till staden kanske, då är det svårt liksom. Då är det verkligen svårt. Så där tror jag att vi kommer få se landet glida isär ytterligare i en ganska rask takt. Också, ja, verkligen.
Glida isär. Nu kommer du in på det här diskussionen som faktiskt alltså den är väl inte helt ny, men den har tagit fart och den har fått ganska stort utrymme i medierna på senaste tiden om den här klyftan och konflikten mellan stad och land.
Mm.
Varför har den plötsligt blivit aktuell?
Det är en intressant fråga, det måste man verkligen. Det kanske är för att vi har lagt grunden för det under lång tid.
Du och...
Ja, och Norrlandspodden. Dels har ju SVT gått in och gjort en väldigt medveten satsning som de har kallat för Ett Sverige. Mm. Och där de har liksom samlat sina styrkor i sina regionala nyhetsprogram för att titta på vissa aspekter. Och det har varit debatter och det har varit Niklas Källner har åkt omkring, Kobra gjorde två program och sådär. Ja, men det är inte det du fiskar efter, eller hur? För det är ju snarare som att det finns, att man upplever att det finns nästan som någon slags folklig resning eller...
Ja, att folk faktiskt bryr sig helt plötsligt om den här debatten, men det här med SVT:s satsning då, Ett Sverige till exempel. Mm. Jag tänker på, vi har ju tidigare i podden pratat om SVT:s nedskärningar på landet, alltså att man tar ner, man krymper bevakningen ute i landet till förmån för storstadsområdena. Och det blir färre och färre journalister och det, men den här satsningen, är inte den ändå ett tecken på att det ändå fanns en tanke när SVT argumenterade för det här, att nej, vi ska utöka, vi ska finnas i hela landet och det är viktigt att vi har de tänkt om, försöker de kompensera, eller varför gör SVT det här?
Ja, intressant. Jag tror att det handlar om att det finns personer liksom på rätt plats som är intresserade av frågorna. Det tror jag. Och sen så tror jag också att man ganska målmedvetet tittar på samhällsproblem. Jag menar, man har ju också haft teman som har handlat om invandring och integration och sådär. Så att jag menar, man tar väl i, man betar väl också av liksom aktuella samhällsproblem på det här sättet. Liksom. Och mellan valen så har man liksom tid och resurser att göra det. Men sen så tror jag att det för SVT, alltså internpolitiskt eller politiskt överhuvudtaget, så är det viktigt för SVT att faktiskt visa närvaro. För det är det sättet som de kan liksom legitimera sin position på. Så är det
bara inbildning från mig att tänka att det här ändå är en väldigt stor satsning? Att de faktiskt har plötsligt eller upplevs ha en högre närvaro eller än vad de har haft tidigare?
Nej, jag tror inte.
Förutom de, alltså nu räknar jag inte de regionala nyhetsprogrammen, utan nu tänker jag i de här sändningarna som faktiskt går ut till alla i Sverige, att det finns en bredare, att de försöker ge en bredare bild.
Jag har sett folk räkna åt både det ena och det andra hållet, att det liksom är
både mer och mindre,
ja, det beror nog helt och hållet på hur man räknar. Det är intressanta att se, därför att det här är ju numera, skulle jag säga. Och det här är ju det fantastiska med det som har hänt, skulle jag säga. Får jag berätta det fantastiska som har hänt, tycker jag. Det är väl att, jag menar, jag har ju tjatat i flera år om den här liksom låga kunskapsnivån som finns kring stad och land, konflikten, centrum, periferi, diskriminering av landsbygden, att jobben försvinner, att pengarna för råvarorna.
Och kanske specifikt för Norrland.
Och specifikt för Norrland. Ja, verkligen. Mm. Och jag har också förbryllats över att det har varit möjligt för medier och för offentliga institutioner, stat och landsting och kommun, att vara så omedvetna i den här frågan. Därför att vi är ju ganska normkritiska i Sverige. Vi hånas ju till och med av resten av världen för vår normkritik och för att vi liksom har normkritik i vår offentliga policy nästan. Och vi är väldigt medvetna i vårt samhälle om hbtq-frågor och om mångfald och om kön. Mm. Men vi har varit extremt omedvetna och vi har inte räknat in i vår normkritik, så har vi inte räknat in stad och land till exempel. Men det är det som jag känner att det har hänt. Mm. Och att det helt plötsligt liksom triggar.
Fast jag såg någon på Twitter häromdagen som sa någonting om att det är skönt att kulturdebatten handlar om den här stad- och landfrågan och inte om identitetspolitik. För det var tröttsamt. Men det handlar väl i allra högsta grad om identitetspolitik, den här stad- och landfrågan, eller?
Ja, och nu förbigår vi kanske lite det som vi tänkte prata om här. För att det har ju varit ett antal journalistiska klavertramp som har väckt hat och ont blod och skapat ganska stora debatter som har haft en sån slagsida, en identitetspolitisk slagsida. Ska vi hoppa på det?
Ja, eller så vi kanske ska göra en lista först och så tar vi det. Okay. Fördjupar vi oss i den debatten sen.
Det låter bra.
Ja, vi ska göra en lista och vi har ju brukat göra listor på till exempel favorithålor och de värsta hålorna och väldigt mycket Norrland.
Norrländska råvaror.
Ja, men vi pratar ju, vi är lite inne på urbanisering, storstäder.
Mm.
Ska vi lista storstäder i världen som vi gillar?
Mm, vi gör det totalt, bara fel.
Mm.
Ja.
Vad har du för...
Jag tycker ju att San Francisco är skapelsens krona. Jag tycker på något sätt att det är så här...
Skapelsens krona?
Ja, men faktiskt skapelsens krona. Den är som en så fruktansvärt vacker stad. Det är som om man tänker sig liksom att man skulle dö och komma till en stad bland molnen.
Då, är det så?
Ja,
jag har faktiskt aldrig varit i San Francisco.
Det är så otroligt vackert med kullarna och trähusen och klimatet är så härligt året om. Och det är så liksom... Ja, motsatsen till Norrland skulle man säga.
Faktiskt så känner jag att när du säger San Francisco så... jag var på väg dit en gång.
Ja.
Det var jag och min exman skulle bila från Los Angeles till San Francisco.
Mm.
Den här vackra Highway 1.
Mm. Mm.
Och jag fick någon så här total sammanbrott, så jag höll på att bryta ihop därför att han tyckte att vi skulle ta in på ett motell över natten för att vila oss på vägen dit. Vi hade kört ganska långt. Och då fick jag någon så här psycho-vibbar och känna att jag tänker inte ta in på något motell aldrig i livet. Så jag tvingade honom att vända.
Jaha.
Och då var vi kanske 10-15 mil från San Francisco.
Nej,
och vände mitt i natten. Så därför har jag aldrig varit där. Så jag kan inte uttala mig om San Francisco.
Mm. Men vilken är din då? Etta?
Ja, min etta. Jag vet inte om jag har någon så här jättetydlig etta. Men en storstad som jag omedelbart gillar och gärna åker tillbaka till, det är faktiskt Bangkok.
Ja, det kan jag väl föreställa mig. Ja.
Ja. Och det är ju inte då för att det är skapelsens krona på något sätt, utan Nej. Det är ju verkligen ett lapptäcke kan man säga.
Ja.
Men jag gillar att det är varmt och sådär, men jag gillar, det finns en värme, det finns ingenting hårt. Alltså man tänker amerikanska storstäder eller europeiska storstäder, för den delen så kan jag ofta känna, men det är lite hårt, man är lite smårädd, det kan, ja, det finns någon sån här, nu blir jag snart rånad eller någonting.
Mm.
Såna känslor har jag aldrig någonsin känt i Bangkok överhuvudtaget. Det finns som ingenting att vara rädd för. Så människor är vänliga och trevliga, och sen är det ju, jag menar, det är ett folkliv och det finns shopping och det finns sevärdheter och det är fantastiskt god mat och såna saker, men det är liksom en stämning och en känsla som jag får där, som jag gillar.
Mm. Ja,
har du någon europeisk stad som du vill lyfta fram?
Ja, jag är så banal så att jag tycker väldigt mycket om Paris.
Det tycker jag är så överskattat stad. Jag har varit väldigt mycket i Paris.
Jag vet att många tycker att det är extremt överskattat. Men jag tycker om Paris för att Paris är Paris. Liksom, det är bara... Jag vet inte. Jag tycker det är så... Parisiskt. Ja, men det är så klyschigt. Det är liksom bara så här, Paris bara finns där och lever upp till allt det där som är... Och Paris är också på något sätt marginaliserat. Alltså, om man nu pratar om storstäder i den här liksom Kjell A. Nordström, Per Schlingmann-kontexten som någon slags då innovativa noder där all tillväxt ska ske och där möten mellan människor skapar nya ekonomiska möjligheter och produktionssätt, så är ju Paris inte alls en sån stad. Paris är ju ganska liksom marginaliserat och det sker väldigt lite innovation i Paris. Liksom. Så att Paris är ju som en slags stor
lite
små...
konserverat.
Ja, men det är konserverat och lite provinsiellt på något sätt och konservativt och som en stor småstad liksom på det sättet. Det är ju inte alls en världsstad liksom. Och det utvecklas inte särskilt heller. Liksom. Och det tycker jag är, det tycker jag är, jag tycker det är lite mysigt, helt enkelt.
Mm.
Och så Köpenhamn tycker jag om också.
Det gör du ju.
Mm.
Jag ska vara jättetonte nu och ändå säga Stockholm.
Mm.
Att det finns ju faktiskt...
Nej, men Gud,
jo,
Sofia.
Och det, men nu kan man ju alltid föra ett resonemang kring om Stockholm är en riktig storstad eller inte. Mm. Och det kan vi väl kanske säga att det är det ju inte riktigt. Men det är ändå en huvudstad i Europa. Och jag tycker att Stockholm är så fruktansvärt vackert.
Mm.
Jag kan bli gråtfärdig så här en sommarkväll när man är ute och går.
Ja, jag värjer mig nu. Jag tycker att det här är liksom så här att jag tycker att
mig hårt.
Vi sviker våra lyssnare nu. Jag tror att våra lyssnare liksom vrider sig i plågor just nu. Det är liksom så här,
för att jag säger att Stockholm är vackert.
Ja, men jag tycker också att jag tycker jättemycket om Stockholm och att Stockholm är jättevackert och trevligt.
Tycker våra lyssnare att det är mer okej att gilla Köpenhamn?
Ja, det tror jag, för det ligger inte i Sverige. Alltså, vi har inte den här... Jag menar, man får också tänka att Norrlandspodden...
Men jag skulle ju inte säga att Stockholm är min favoritplats i Sverige. Nej. Absolut inte. Nej. Det finns många andra platser i Sverige där jag mycket, mycket hellre befinner mig. Men om vi nu ska prata storstäder så tycker jag att Stockholm står sig ganska bra i konkurrensen. Åtminstone när det gäller det estetiska.
Mm. Ska vi lämna det här underliga spåret nu?
Ja.
Våra lyssnare orkar nog inte mer, tror jag.
Norrlandspodden fortsätter strax.
Ja, det var Helena Runeberg.
Ja, är det Helena Runeberg i Abisko?
Ja.
Du är platschef för STF där också, va?
Det är bra det.
Jag har ju funderat lite grann. Det är ju en bit att åka till Abisko. Men vad är det som gör att det är värt resan då?
Vi har ju den långa vintersäsongen med vårt norrsken. Sen kommer vi in på vårvintern som ju håller på till i början på maj.
Ja.
Och sen har vi sommaren från strax för midsommar med den fantastiska vandringen.
Ja, men då undrar jag, kan man se någon norrsken då?
Det kan man, den finns ju, men man ser den ju inte. Men du får titta på midnattssolen istället.
Ah, det är ett annat sken då. Ja, just ja. Men du, ska vi säga att jag kommer då veckan före midsommar då?
Du är så välkommen.
Ja, men det låter ju lysande. Ja, men då, tack, tack.
Tusen tack. Hej, hej.
Hej, hej.
Det finns många fantastiska platser att besöka på Sveriges nordligaste destination. Vill du veta mer? Gilla Swedish Lapland på Facebook.
Men den här debatten som faktiskt har uppstått och fortsätter att pågå, och för varje omgång så blir den liksom större och bredare och fler lägger sig i, som handlar då om skillnaderna mellan stad och land.
Och framförallt skildringarna av landet.
Precis. Hur skildras landsbygden och kanske specifikt då Norrland i medierna.
Ja, verkligen.
Och det är väl ingen egentlig skillnad på hur Norrland skildras. Det har sett ungefär likadant ut, och det har vi ju pratat jättemycket om, den här koloniala tonen och stereotyper och sådär. Men det som har hänt är att de här skildringarna går liksom inte obemärkta förbi.
Nej,
folk blir upprörda, folk skriver långa motinlägg och protesterar mot den här beskrivningen av Norrland.
Ja, och det är jätteintressant. Den här våren har ju varit då först Björn Barr, Expressen Kulturs reporter, som damp ner i Östersund och träffade en taxichaufför som sa att det är roligt
när det händer något.
Och
sen lyckas han träffa på flera personer, nästan som om han har manipulerat folk att säga att det är kul när det händer något. Och det är så han skildrar då Östersund, att det är en stad där folk blir glada när Melodifestivalen kommer, för att det är kul när det händer något.
Ja, precis.
Och det intressanta med det här är ju att han är i Östersund av alla ställen, som ju är en stad i Norrland där det faktiskt händer saker.
Ja, och där det går ganska bra. Man ska ju komma ihåg liksom att Norrland lever ju för det mesta upp till myten om sig själv som en landsända som folk flyr ifrån och där det inte händer så himla mycket och där det är neddragningar av det mesta. Men just Åre, Östersundsregionen är en plats där det händer ganska mycket och där det finns tillväxt och där det sker inflyttning och sådär. Så att det, han hoppade i fel tunna kan man säga, Björn Barr, när han skrev den där. Och det blev ju enormt starka reaktioner på det, inte minst lokalt, för jämtarna blev jävligt kränkta och förbannade. Mm. Men också alltså att DN Kultur liksom slog upp det där och gjorde liksom 2-3 artiklar tror jag som handlade om hur landsbygden skildras. Och sen kom den här Jack Hildén-gate.
Om missen träsk. Ja. Jack Hildén reser till Missenträsk i Västerbotten till Sara Lidmans gamla hus.
Ja. Där man för övrigt får bo.
Precis, alltså det är som ett naturastipendium. Han har fått ett stipendium för att han ska vara där i en vecka tror jag och skriva. Nu utgår jag ifrån och jag hoppas verkligen att det här skrivandet i huvudsak bestod av någonting annat än den artikel som då publicerades på Aftonbladet Kultur. Jag hoppas att det var bara ett sätt för honom att dra in en liten slant. Liksom, men att det huvudsakliga skrivandet var någonting annat. Mm. Därför att den här texten som han skrev, jag har svårt att bli upprörd över den. Men den är ju inte så bra. Han beskriver också, alltså det han gör är att han beskriver hur han kommer till ett ställe dit det för det första nästan inte går att ta sig. Allt är kallt, allt är jävligt, det finns ingen mataffär, man måste ha bil.
Ja, det är hela 7 kilometer till mataffären.
Ja, det är
bara en sån sak. Mm. Vilket ju med norrländska mått mätt är faktiskt som att ha en 7-Eleven, en Törnet.
Mm. Sen reagerade jag jättemycket på slutet. Jag undrade om det var något fel i redigeringen nästan. Den slutar med att han är ute och åker skidor. Han faller ihop. Foten vrids och smärtar. Jag tar upp telefonen. Ingen täckning. Det spelar ingen roll. Jag skulle hellre dö än ringa efter hjälp. Och här så bevisar han.
Men det är ganska bra.
Ja, men det är ju det, för att det som är intressant är, många har ju liksom upprörts då över den här stereotypa beskrivningen av hur jävligt det är i Norrland. Men vad han gör faktiskt till och med genom hela texten, men särskilt i den här sista meningen, är ju ändå att han gör en grej av sin egen hjälplöshet, alltså att det är han som är missanpassad och att det är någonstans hos honom det felar, att han inte klarar av
att
leva och finnas i den här miljön, och det är inte så att säga Missenträsk som är problemet. Nej, utan det är han själv.
Ja, den är väldigt självironisk skulle jag säga, den där texten. Och jag tycker,
men den har ändå upprört väldigt mycket.
Ja, jag tycker verkligen, jag håller med Åsa Lindeborg där som sa att folk har läst den på ett väldigt ogeneröst sätt, måste jag säga. Sen kan man ju då argumentera för att ja, men visst, om folk missar ironin i en text, ja, då var ju kanske inte ironin så himla vass. Och det kan man väl säga att det finns sådana inslag i det, som när han skriver om min mammas nya femma vid Maria torget till exempel, så tror jag att folk faktiskt missar den ironin.
Och men då, är inte det här också signifikativt när vi nu, om vi nu ska jämföra det här med annan debatt som handlar om just representation och identitetspolitik och att folk läser lite som fan läser Bibeln.
Jo, men alltså,
man bortser från ironi, därför att jag läser den här skildringen av en plats som jag kommer ifrån och jag känner inte igen mig. Nej. Och man tycker att man själv har tolkningsföreträde. Mm. Och det är det som är problemet. Det är inte egentligen att det är väl bra att en stockholmare åker till Missenträsk och får känna hur det är att vara där. Men han ska fan inte ta sig det här tolkningsföreträdet att skriva om det i en stor tidning.
Jo, men absolut. Men det är många samverkande saker där tycker jag också. Därför att det dels är precis det som du säger. Men det är ju också bristen på mångfald när det gäller Norrlands skildringar som är problematiskt. Det vill säga att man kanske ändå ska sätta det här i ett... Man måste sätta det här i kontext så att säga. Och hur ser det då ut? Jo, Vad kommer ut ur Norrland? Vilka Norrlandsskildringar kommer ut? Jo, då är det så här att alla svenska tidningar har dragit in sin närvaro i Norrland med hänvisning till att de skulle köpa material från TT. TT har sedan lagt ner alla sina Norrlandskontor med hänvisning till att de kan sköta bevakningen av Norrland från Stockholm. Och det kan de kanske därför att de skriver bara blåljusnyheter. Vänta, och sen så har du TV4-nedläggningen och sen så har du den här omdiskuterade liksom då omorganisationen på SVT som vi berörde tidigare som kanske leder till ökad närvaro eller minskad närvaro, det är ganska oklart. Och sen så har du det faktum att alla norrländska lokaltidningar i princip snart har lagt ner alla sina lokalkontor i mindre samhällen och städer i Norrland utan bara finns representerade i kuststäderna i princip och i större inlandsorter. Och allt det där sammantaget gör ju att liksom täckningen och bevakningen och skildringen av hela den här landsändan är nu nere på liksom nerskruvad på en minimal nivå. Och väldigt få journalister tar sig omaket att åka norrut för att göra någonting annat än det som är stereotypt och typiskt. Och man får nästan aldrig läsa någonting om Norrland som inte innehåller en ren...
Men det är ju också ganska enkelt.
Han skriver till exempel om att
En norrlänning figurerar i tidningen i egenskap av norrlänning och inte på grund av vad norrlänningen faktiskt gör.
Ja, eller i egenskap av svensk. Man åker aldrig till Norrland för att spela. Till exempel, säg att man presenterar budgeten och så ska man titta på hur budgeten slår mot olika. Då går man ut och ställer sig vid Karlaplan och frågar folk om hur budgeten påverkar dem. Man frågar inte människor i Lycksele eller Sveg eller ens Luleå hur budgeten påverkar dem. Därför att norrlänningar är alltid norrlänningar. De kan inte vara representativa för Sverige utan de kan bara vara representativa för Sverige, eller för Norrland och för det typiskt norrländska. Och det är det som är det problematiska. Och det är därför människor läser de här texterna på det här sättet också. Därför att nu kommer den här texten och nu ska vi titta på den och nu ska vi titta på hur den liksom presenterar den här landsändan. Och så presenterar den här landsändan precis som den alltid presenteras.
Men det positiva är ju då att nu reagerar folk, de säger ifrån och så får vi också de här mottexterna och andra skildringar.
Som har varit fantastiska.
Och jag skulle vilja läsa upp ett litet stycke här ur Elin Grälsson Almestad som är kulturjournalist, bor i Stockholm nu men kommer då ifrån Jämtland.
Mm.
Och hon är även författare och ett stycke ur hennes text då, den lyder: min förläggare säger om min kommande roman att det slagit honom under läsningen att det är så ovanligt med romaner som utspelar sig på landsbygden. Jag blir genast orolig över att texten kommer att läsas som en glesbygdsskildring, en roman om Norrland eller som ett facit över hur det är att leva i den mellannorrländska glesbygden. Jag vill fortsätta. Jag har placerat en berättelse där för att berättelsen ville vara där och för att det är platser som är mig mer bekanta än Mariatorget eller Nacka. Har du någon kommentar?
Ja, men alltså det är ju hon är ju jätteklok och som reflekterar över det där. Och just det här risken att det man gör ses som representativt för en schablon snarare än för en verklighet. Och det är väl ett tecken så gott som något på att det här landet inte hänger ihop kontextuellt eller kulturellt.
Men om vi ska ta det här som romanskrivandet då. Så man kan skriva en roman och så kan den få olika epitet. Ja, men det här är en generationsroman till exempel.
Och Norrlandsromaner kommer ganska många
av sig. Men om den här generationsromanen råkar utspela sig i Norrlands inland,
då blir det
plötsligt en Norrlandsskildring.
Absolut. Ja,
så att det är bra att det lyfts.
Ja.
Men
det är väl det som jag försökte svamla om tidigare, liksom, att det är ju ändå det nya, därför att den här typen av skildringar som Hildén och som Björn Barr har kommit med, det har vi sett ganska många av. Det kan man räkna upp, det kommer några om året. Liksom. Men den här proteststormen från alla håll, från bloggare och twittrare och på Facebook och den här diskussionen och artiklar i diverse tidningar, det är ju för 17 helt nytt. Och just att stad- och landkonflikten har räknats in i den liksom allmänna normkritiken och att det finns också ett sätt att uttrycka motståndet på. Mm. Att det finns en diskurs. Och det är ju jätteviktigt, för vi har varit ganska maktlösa, skulle jag säga, mot de här strukturerna tidigare, därför att vi har inte haft ett sätt att förklara det på som har varit begripligt. Men nu finns det, och det är på något sätt vedertaget att så här gör man inte, och man gör inte så här därför att. Och nu tror jag att du kanske har den här texten om makt.
Nej. Faktiskt så har jag en annan, som först då är ett försvar för Jacqueline, som Gustav Borsgård har skrivit i Aftonbladet, där han då menar att den här kritiken är någon slags revirtänkande. Och det finns ju andra som har försvarat, och när en norrlänning så att säga protesterar mot beskrivningen av Norrland, så får den ofta höra saker som andra, kanske marginaliserade grupper, tidigare har fått höra men inte längre, som att man är lättkränkt. Tänker bara revir, du har inget tolkningsföreträde, eller de kräver, ja. Jack Hildén, har inte han rätt att åka till Norrland och ge sin bild av Nissenträsk?
Jo, men det är lite grann en separat diskussion, tycker jag, någonstans. Därför att jag menar, jag kan på många sätt, nu ska jag säga att jag är dessutom bekant med Jack Hildén. Jag har träffat honom ett antal gånger. Han är en otroligt, otroligt rar och fin person som jag uppskattar.
Ja, det tvivlar vi inte
på. Och han är dessutom väldigt ung, och jag kan på många sätt också identifiera mig med honom. Därför att jag har själv skrivit den där typen av lite storögda skildringar där jag har satt mig själv i centrum och använt på något sätt en schablonartad liksom norrländsk verklighet.
Men en kolonial blick också, för jag tänkte på det, att jag som har ändå varit en del i Norrland och varit uppvuxen i inland och glesbygd, och det har varit kargt och jävligt sådär. Jag har till ganska nyligen inte förstått vad det är för vits att berätta de här berättelserna.
Nej.
Förstår du? Utan, ja, men det här är ju vardag, det här är helt vanligt. Ja. Vad är det som är intressant med det här?
Ja, just det.
Jag har inte sett poängen med att åka till en håla i Norrlands inland. Därför jag har inte förstått att det här kan vara intressant för någon.
Ja, men det är klart att jag vet inte vad jag ska börja när du säger så, nästan. Men jag känner, alltså, dels vill jag bara avsluta tanken och säga att det är en jätteviktig journalistisk princip, eller princip i medierna, tycker jag, att alla har rätt till sin berättelse, alla har rätt att åka vart som helst. Ingen har monopol på berättelsen om en plats, utan vi måste få gå in och ut ur varandras platser och nästan in och ut ur varandras erfarenheter och identiteter och skildra dem. Det är därför identitetspolitik är liksom en återvändsgränd, och att det är väldigt destruktivt att monopolisera berättelsen och bestämma sig för berättelsen om en plats, att den ser ut på ett sätt. Men det du säger är ju också, då tänker jag att du är lite politiskt naiv när du säger så, att därför att då har du kanske inte fram till nyligen då heller förstått vilket behov den moderna nationen har av berättelser om ett primitivt lantligt Sverige som en slags motpol till berättelsen om det moderna urbana Sverige. Och
fast jag har nog varit mer, alltså jag har nog tänkt mer utifrån berättelsen om människorna, alltså människors känslor, alltså mer än platsen.
Mm.
Alltså att platsen i sig är bara en bakgrund till berättelsen, som i sig inte har något värde, har jag tänkt förut. Men jag vill bara säga en sak till innan vi går in på det här maktgrejen. Om vi vänder på det, alltså hur ofta ser vi en lantis eller någon som är uppvuxen i fjällvärlden och aldrig har varit i Stockholm, åker till Stockholm och är där en vecka och sen beskriver Stockholm med sin blick?
Det skulle man ju vilja se.
Ja, men om en person skulle göra det, skulle inte det också bara mötas av någon slags hån, inte bli taget på allvar? Därför att den så att säga officiella bilden av Stockholm, eller den bilden vi är van och hur Stockholm beskrivs, den är så befäst. Så att kommer man med ett utifrån perspektiv så blir man lite förlöjligad.
Alltså dels så tror jag att det är omöjligt.
Man ska vara lite blasé när man kommer till Stockholm.
Ja, men absolut. Dels så tror jag att det är omöjligt därför att den urbana normen får alla med sig. Jag tänker på det med mina egna barn som växer upp på landet till exempel. Att det urbana, det får de i sig hela tiden via medierna. Absolut, precis. De matas med det hela tiden. Och när de kommer till en storstad i Sverige eller i världen så vet de precis vad det är, hur det ser ut, hur det funkar, hur man för sig och vad man kan förvänta sig.
Men dina barn är också ganska beresta, ska vi säga, till skillnad från kanske många andra.
Jo,
barn.
Men jag tror faktiskt att det är generellt. Jag tror att de flesta barn med den mediekonsumtion de har, de förstår det urbana konceptet. Däremot så tror jag inte att urbana barn förstår det lantliga konceptet, därför det är mycket mer komplicerat och specifikt och man får inte heller de impulserna. Så jag säger det därför att jag tänker att det här utifrån perspektivet på staden, det kanske knappt är någon som har det. Om man inte har vuxit upp i en sekt, skulle jag säga, då kanske man har det. Om man har vuxit upp i en, inte vet jag, i en strikt lästadiansk familj utan tv och gardiner och dimper ner i en storstad.
Men det finns ju människor alltså som växer upp så.
Ja, precis. Och det skulle vara väldigt intressant att läsa den skillnaden. Men, och då kommer vi också in på det här med makt. Mm. Att det blir ju då den personen som skulle skildra staden utifrån och med storökt och sådär är ju naiv och är ju låg status.
Mm.
Medan Jack Hildén när han kommer till Missenträsk har ju hög status. Och det är väl kanske möjligtvis då någonting som han inte begriper och som framförallt Björn Barr, skulle jag säga, på Expressen inte fattade alls när han åkte till Östersund med liksom och var den här Stockholmsreporten att man måste, alltså grejen är, man måste veta vad man gör och jag kan säga bara utifrån egen erfarenhet, för nu har jag liksom hållit på med det här i 20 år och skriva om den här landsänden, att jag har ju också gjort bort mig. Jag har ju verkligen klampat i klaveret och blivit utskälld och verkligen varit tvungen att fundera på så här, när jag kommer som journalist, vem är jag då? Vad är det jag representerar? Vems blick har jag? Vems tolkningsföreträde företräder jag? Vem är jag lojal med? Vem skriver jag för? Allt det här är extremt komplicerade frågor som man måste bära med sig hela tiden. Och som det faktiskt tar.
Ändå är det fortfarande människor som läser dina texter, hör dina kröniker, hör dig uttala dig, som är norrlänningar som inte känner igen sig i din berättelse. Mm. Du blir ganska ofta anklagad för att ha en dystopisk syn och du målar fan på väggen och du förstör liksom, du skulle på något sätt förstöra Norrlands rykte.
Jag uppfattar det som en ideologi.
Beskrivning.
Ja, fast jag uppfattar det som en ideologikritik från personer som uppfattar sig som politiska motståndare till mig.
Framförallt centerpartister.
Kanske centerpartister eller liberala ledarskribenter. Och människor som arbetar med att liksom skapa en trevlig stämning kring näringslivsfrågor i Norrland och jobbar med platsmarknadsföring. Det är framförallt de som tycker att det är jobbigt. Norrlänningar i gemen, och där är jag snarare förvånad, är väldigt sällan arga på mig. Alltså kanske, ja, alltså väldigt, alltså så sällan så att jag är helt häpen över hur sällan det är som någon är arg på mig för att jag är dystopisk då eller så. Jag tror att norrlänningar förstår vad jag är ute efter. Sen kan man ha väldigt olika idéer om hur Norrland ska utvecklas. Och om man är övertygad om att en liberalisering av råvarulagstiftningen är rätt väg att gå för att skapa tillväxt i Norrland, ja, då är det klart att man kanske inte gillar mig.
Det går väl inte att liberalisera den mer än den redan är?
Jo då, det finns många som tycker det, särskilt inte Centerpartiet.
Mm. Det finns då en text som också utgår från den här Missenträsk-texten av Jack Hildén. Det är Oskar Sedholm.
Mm. Samiskt ursprung. Från...
Han beskriver sig själv som svensk same, uppvuxen i Norrland med en fot i fjällen i Tärnaby och en fot längs Norrlandskusten, Piteå. Min hy är vit och jag är man, men tar jag på mig en kolt eller börjar prata om samisk kultur blir jag rasifierad.
Mm.
Och han Han säger då att problemet är att när Hildén skriver en artikel av detta slag i en av Sveriges största tidningar så gör han det från en maktposition.
Ja.
Och det är ju det här som verkar så intressant, de här som försöker försvara Hildén och försöker försvara den publiceringen. De skulle inte försvara om en vit man uttalar sig om feministiska frågor eller talar om för kvinnor hur de...
Nej.
Ja, men när det gäller just stad och land eller Norrland så anses det okej. Okay. Och han pekar ju på en väldigt viktig sak här ändå, att det är klart att Hildén har en maktposition som kulturelit i Stockholms innerstad till skillnad från många som bor i Västerbotten.
Ja, och som han är inne på i texten, jag tycker att den är väldigt klok den här texten, och som han är inne på så är det ju också att det handlar ju om, ja men då handlar det om vem har makten över bilden, vem äger tolkningsföreträdet. Och då kan man ju konstatera att det finns ju nästan inga människor i hela Norrland som har lika stor makt som Jack Hildén att sätta agendan för vad som är Norrland och vad som är norrländskt. Alltså, de norrländska bilderna i den mån de produceras når inte ut. Alltså, norrlänningen är maktlös medialt sett.
Och Åsa Linderborg har till och med försvarat den här publiceringen med att hon då och då publicerar texter av dig.
Ja, och det har även Peter Wolodarski försvarat, den bristande bevakning av Norrland. Med
så
att
du
de
är
då
någon slags alibi?
Jag är
husnorrlänningen,
för att travestera ett gammalt begrepp som vi inte ska säga för det är så fult. Det känns ju jättekonstigt, det är ju urdumt verkligen, för det blir ju också problematiskt, jag menar, för då är det ju, jag menar, då hänvisar man också till min bild och den är ju specifik såklart, och den måste ju, min bild och mina berättelser måste ju också utmanas av andra, så det är ju väldigt dumt om man liksom tycker sig liksom ha alibi och bortse från någon slags mångfald därför att man då och då publicerar texter av mig. Det tycker inte jag är okej, helt enkelt.
Nej, och det är också ungefär som att säga att på en redaktion så har vi en person som har en annan etnisk bakgrund än svensk.
Vi har
och
Ali.
Det är ett alibi. För...
Ja, men vi har Ali som alibi och därför så kan vi inte... Den här diskussionen om rasifiering och underrepresentation av andra folkgrupper, den fäster inte på oss, för vi har den här praktikanten.
Vi har ju en kvinna här på redaktionen.
Vi har ju en kvinna här och det funkar inte. Det går inte. Och det skulle hon aldrig säga, och det är ju helt korrekt, för det skulle ju varken Åsa Linderborg eller Peter Wolodarski säga om det handlade om hbtq-frågor eller om mångfaldsfrågor eller om genus.
Jag skulle vilja citera Oskar Sedholm igen, läsa ett litet stycke ur hans text här. Detta koloniala förtryck är inte något nytt, även Borsgård lyckats identifiera, men det är också intrikat sammankopplat med felaktiga skriverier från stockholmska kulturarbetare. Det handlar om makten att definiera verkligheten och beskriva problematik. Detta som är grunden för politiskt förändringsarbete, grunden för att påverka den politiska dagordningen. Att då rycka på axlarna och hävda någon typ av samvetsfrihet för okunniga kulturarbetare, att alla är berättigade sin åsikt, är att visa fullkomlig oförståelse för hur samhällets olika delar hänger ihop med varandra. Makt i dessa olika former och med dess olika mönster klistrar ihop samhället, vilket begränsar eller möjliggör olika individers möjligheter i livet på ett avgörande sätt. Mm. Exakt det här resonemanget känner vi ju igen i andra normkritiska diskussioner.
Mm. Visst. Ja, och jag tycker att det är helt, han är på helt rätt väg, verkligen. Sen är det ju komplicerat ändå, därför att man vill ju samtidigt inte inskränka. Jag vill inte hamna i en situation heller där, alltså, stockholmska kulturjournalister eller kulturarbetare eller författare inte vågar åka till Norrland och skriva om det. Därför att vi har ju en sån situation nu, med viss rätta kanske, där jag menar, ingen på en kulturredaktion i Stockholm skulle ta tunnelbanan, blå linjen, ut till en invandrartät förort och göra en sån här tropikhjälmsskildring av Rinkeby torg till exempel, som man gjorde på 80-talet. Så här, här är folkligt och festligt och så här känner de en melon i mogen. Liksom. Det skulle ingen göra.
Det skulle vara fruktansvärt politiskt inkorrekt.
Alltså det skulle vara så politiskt inkorrekt så det finns inte. Men det är fortfarande okej
att göra det,
att göra det i Norrland. Ju. Men samtidigt så tror jag ju att liksom världen blir ju kanske lite tråkigare också av att vi inskränker oss på det sättet. Alltså så att det bästa är väl liksom om vi verkligen så där tar in normkritiken, diskuterar den, vänder på alltihop och att vi någon gång kanske kommer till en punkt där vi faktiskt även som vita heterosexuella cis-män kan åka på liksom till Rinkeby eller på en gayklubb och göra en skildring av det, därför att vi är trygga med vilka vi är och vilka värderingar vi har. Och där är vi ju inte än, men jag tycker att det vore ju kul om det kunde vara så att man faktiskt kunde få liksom, ja, men att folk kunde åka till Norrland också och skildra det som de ser. Men hela maktanalysen och hela den här grejen i bakhuvudet.
Jag börjar tänka på lite andra saker här. I Kobra, som gjorde två avsnitt om stad och land, där bland annat du medverkade, så medverkade även Klara Bodén, som gjorde filmen Lägenhet plus bil plus allt jag har och äger, som Guldbagge nominerades förra året. Och hon sa någonting väldigt intressant, tycker jag, som jag kan känna igen mig i. Hon sa att det finns inga, alltså hon hade letat och hittade inga kvinnliga norrländska förebilder.
Nej.
Alltså det fanns inga smarta kvinnor som gjorde bra och roliga saker som, alltså som hon inte var tvungen att verkligen aktivt själv söka upp. Men de syntes inte, de hördes inte, de var liksom inte tillgängliga. Mm. Det fanns inga kvinnliga norrländska förebilder. Och att det också leder till den här attityden att om man bor kvar i Norrland. Det här råkar jag ut för ganska ofta. Jag bor kvar i Sundsvall.
Mm.
Och mina vänner som inte bor kvar här eller som aldrig har bott här kan verkligen inte förstå det. Det är så här, men varför bor du kvar? Varför flyttar du inte till Stockholm?
Mm.
Och att man får en loserstämpel. Att man bor kvar eller flyttar tillbaka skulle betyda att man har misslyckats med sitt liv.
Mm. Så är det. Det ses ju inte som ett uttryck för fri vilja, utan det ses som ett...
Men är då att flytta till Stockholm och följa med i den här urbaniseringsvågen, är det fri vilja?
Det beskrivs ju så. Det beskrivs ju verkligen så som att det är urbaniseringen är en naturkraft. Och alla människor som flyttar till staden är en
fri. Om det är en naturkraft, då bestämmer man ju inte själv. Då väljer man inte. Då följer man ju bara
med naturen. Ja, exakt. Ja, det är väldigt motsägelsefullt. Det är till och med så liksom att nu har det ju konstaterats, det har ju gjorts ganska gedigna genomlysningar av det, men att Norrland och landsbygden i stort har ju förlorat enormt mycket statliga jobb till exempel, samtidigt som det har tillskapats, vad det nu är, 14 eller 17 000 är dålig på siffror, nya statliga jobb under den senaste 10-årsperioden, och samtliga har hamnat i storstaden. Och till och med det beskrivs ju som någon typ av naturlag, trots att det är staten som bestämmer vad jobben ska vara.
Det är faktiskt en av de sakerna där politiken faktiskt kan påverka.
Och de här undersökningarna visar dessutom att staten och statens verksamheter har gått före. Att staten leder den här utvecklingen och sen följer det privata näringslivet efter i den här centraliseringen och urbaniseringen.
Ja, men det är väl självklart så att om vi har statliga myndigheter på orter, så genererar ju det, alltså det påverkar ju såklart omgivningen.
Det påverkar
och det genererar ju inflyttning och det genererar vilka väljer att bo kvar och du slipper tappa din akademiker. Alltså det är ju
Och att det finns akademiker på en ort.
Lång kedja av positiva verkningar för en ort.
Extremt viktigt. Det är så extremt viktigt så att det finns inte.
Det är så liksom, det är en faktiskt helt obegriplig politik. Oavsett vem som styr så är det obegripligt att...
Och jag kan bara flika in apropå det. Liksom, det är ju sällan som... det är sällan som de här myndigheterna argumenterar på det, för det här på ett transparent sätt. Men Skatteverket har just gjort en översyn av sina kontor och kommit fram till att de skulle stänga en rad kontor på svensk landsbygd. Bland annat i Lycksele och i Delsbo i Hälsingland tror jag det var. Och då i den här utredningen så skriver de att Skatteverket ska finnas där det finns tillväxt, skriver de. Och det är ju liksom en slags politik som går helt på tvärs med ambitionerna att hela Sverige ska leva.
Det går ju också på tvärs mot så att säga att myndigheter bekostas med skattepengar och att det är dyrare att placera dem i Stockholm till
man
exempel.
Spara,
det är dyrare hyror. Det är
ja, man skulle spara över en miljard om året i lokalhyror genom att ha kontoren på andra orter. Men det intressanta med det här, det är det som du liksom kom in på.
Men på vilket
sätt
gynnar skattemyndigheten av att placeringsorten är en ort där det finns tillväxt? Hur påverkar det Skatteverkets verksamhet?
Jag tror
överhuvudtaget, undrar jag.
Det kanske finns mellanchefer som hellre vill bo i städer och som inte vill ha sina arbetsplatser i på landet, för det är inte tillräckligt mycket status. Men jag menar, tillbaka till det här med fri vilja, därför det är ju ändå det liksom, så jag menar, hur pass mycket fri vilja är det där då, den här urbaniseringen att alla ska bo i Stockholm och liksom göra ungefär samma karriär och leva ungefär samma liv. Jag tror ju inte det. Jag menar, jag tror urbaniseringen är ju ett hot mot den fria viljan. Jag menar, hur fri är viljan om man inte kan bo i Lycksele eller om man är utbildad civilekonom eller lärare eller om man inte, jag menar, då, men, det är väl inte fri vilja då om man inte kan.
Men är det kanske det ändå? Jag tänker också på en annan tanke om de här statliga myndigheterna som lämnar landet. Att de helt enkelt inte får tag i kompetent personal ute i landsbygden. Därför att personal, alltså de
jo, men till viss del
potentiella
är det, ja,
personerna
men
väljer att
ja,
lämna.
Ja, men absolut. Så är det ju till viss del såklart. Liksom. Men om arbetsplatserna finns och de faktiskt har sin personal och som är kompetent, då faller ju det begreppet. Eller det, då faller ju den idén så att säga. Hör du... Vi ska göra fler avsnitt också. Vi kanske ska spara på...
Ja, vi har pratat alldeles för länge faktiskt. Ja. Men det här var det första avsnittet för den här säsongen. Nästa avsnitt, då kommer vi faktiskt att åka till Lappland.
Ja. Vi har ju en idé om fortsättningen på den här podden. Att vi ska försöka spela in den på olika håll.
I Norrland.
Ja. Olika norrländska landskap och olika norrländska orter och med en gäst i varje program som får liksom
representera sin ort
och prata om platsen och jag tror att det kan bli intressant.
Ja, så att det har ni att se fram emot.
Tack för
Norrlandspodden från Lappland.